Sydafrika kritiserar USAs beslut att ta emot afrikaner som flyktingar efter rapporter om att de första 54 ur gruppen rapporteras tas emot nästa vecka. Det är en väldigt intressant sekvens av händelser som vi inte pratat så mycket om nu på senaste, så att vi kan ta lite grann från början. Alltså, vi pratade Radiobubbla om det här för länge sedan, långt innan det blev officiell politik. Vi har pratat i åratal om att länder, om de är smarta, bör bjuda in vita sydafrikaner att migrera. Därför att situationen för vita i Sydafrika, som alla som lyssnar vet, är fruktansvärd. Den är apokalyptisk. Jag beundrar de afrikander som stannar kvar i Orania och på andra platser. Men de är också lite galna. Dödsföraktande, bokstavligt talat. Jag har väldigt svårt att se hur de ska kunna överleva på sikt. Det framstår som betydligt mer rationellt och också långsiktigt uppbyggligt att lämna landet. Det har gått för långt helt enkelt i Sydafrika. Det är för sent att vända utvecklingen. Den politiska situationen kommer bara bli värre och värre. Liksom ANC och sen kommer Julius Malema ta över och så vidare. Och om de försöker sig på någon sorts självständighetsrörelse som de pratar om ibland där i Kapregionen, då kommer de behöva gå upp mot den sydafrikanska försvarsmakten. Som de är säkert mycket, mycket smartare och listigare än dem, men det är lite svårt materiellmässigt, tror jag. Och resten av världen också, såklart, eftersom alla länder i hela världen, utom möjligen USA om Trump fortfarande är president, då, alla kommer stå på det svarta Sydafrikas sida. Så det kommer vara ungefär som i Rhodesia, fast från ett mycket, mycket sämre utgångsläge. En reflektion som jag gör också är att jag har pratat med en handfull afrikander som stannar i Sydafrika, och ingen av dem som jag har pratat med säger att de tror att de kommer att vända utvecklingen och att de kommer liksom prata med folk som bor i Orania till exempel, och ingen säger så att Orania det kommer så här, bli centrum för det nya landet och vi kommer ta över och sånt där, utan det de säger det är att de hellre dör än överger det här landet som deras förfäder kämpade för att bygga upp och så vidare. Så att det är snarare så att det är inte att de tror att de kommer vinna, utan det är snarare att de har bestämt sig för att dö. Och återigen, i mina ögon så är det hedervärt, men det är uppenbarligen inte en vinnande strategi. Det är en strategi för att förlora med hedern i behåll, vilket är just hedersamt, men inte så mycket mer. Ja, den här idén att vita sydafrikaner ska migrera, den är väldigt enkel, väldigt uppenbar, och det finns få grupper i världen som har så starka flyktingskäl. Och de är också generellt sett bra människor. Inte minst så är många av de duktiga jordbrukare sedan många generationer, så utan problem så kan de starta upp nya verksamheter i andra delar av världen om de bara har en plätt land. Och vi följde ju med spänning Rysslands försök att göra det här. Det var ett antal sydafrikanska familjer som flyttade till Ryssland 2023. Jag har försökt kolla upp det där lite grann nu i dagarna, som vi har pratat om det ett par gånger tidigare. Tydligen så började 2018 med att de skulle flytta till trakterna kring Stavropol, som alltså ligger i södra Ryssland. Jag tror man kan säga att det ligger i Kaukasusregionen. Någonstans mellan som Donbass och Georgien, något sånt där. Men sen så skiftade de och hittade ett nytt ställe i Tver oblast. Och det är en plats som ligger någonstans mellan Moskva och Sankt Petersburg, lite längre norrut. Och planen var att de skulle ta 3000 familjer, 15 000 personer ungefär. De skulle flytta in i 30 stycken afrikanska byar, som det hette. Och framförallt en afrikansk by var det mycket prat om. Och de hyrde mark från ett kommersiellt jordbruk där i regionen. Och jag har också läst att de har etablerat en ostfabrik. De etablerade en afrikansk ostfabrik där sydafrikanerna skulle producera någon typ av ost. Men efter det så finns det ingen information. Jag hittar ingenting på internet och sånt där, så jag vet inte. Jag la bara några minuter på det här, men jag hittar ingen information om vad som hänt sedan dess. Så att jag misstänker att det kanske inte blev så mycket av med det där. Vi har också pratat om idén om, de har cirkulerat tidigare, om att afrikanerna skulle kunna flytta till Australien. Det är en naturlig idé eftersom det är liksom liknande klimat. Det är bara rakt på andra sidan Indiska oceanen. Liknande kultur. Perfekt på många sätt. Och jag tror att det var många afrikanders förstahandsval och att det var därför det aktualiserades. Men där var ju problemet att australiensarna var ju totalt ointresserade av den här idén. Det blev liksom blankt nej från de australiensiska myndigheterna att öppna upp för det här. Väldigt sorgligt. Förutsägbart såklart, men ändå väldigt trist att se. Vi har sagt tidigare i radion, vi har sagt flera gånger att den uppenbara perfekta matchningen är ju med USA. Afrikanerna till Amerika. De passar perfekt in på den amerikanska landsbygden, the frontier. Och USA är en nation som har en historia av att integrera hela grupper av människor. Så att afrikanerna skulle i bästa fall kunna bli en nation i nationen. Kanske lite som Amish-folket eller något sånt där. En win-win på alla tänkbara sätt. Och en väldigt enkel sak att göra politiskt. Och bara en fantastisk bedrift för Donald Trump som han kan ha med sig nu. Och han har gjort det, han har äntligen gjort det. I februari så kom det en sån här executive order som deklarerade att afrikanerna är offer för rasdiskriminering och rasförföljelser och har därför flyktingskäl, och det ska öppnas upp för att låta dem migrera till USA. Och sammanhanget är intressant då eftersom Trump har ju stängt för alla andra flyktingar, i stort sett alla andra flyktingar. Stopp för dem, men för första gången så ska man börja ta emot flyktingar från Sydafrika. Det är vackert. Det är verkligen fint. Det är en av de finaste sakerna som Trump har gjort, tycker jag. Och det är också roligt att se att nästan 70 000 personer har anmält intresse. Det finns en sån intresseorganisation, South African Chamber of Commerce tror jag de kallar sig i USA, som samlar ihop intresse i Sydafrika, och sen har de koordinerat liksom, och det var, tror jag, 67 000 någonting personer som hade anmält intresse. Och nu har då 54 personer har precis anlänt som den första kohorten av det här programmet. Det var ett par dagar sedan bara när de var på en kompa på plats i USA, och det kom någon potentat och hälsade dem välkommen och så vidare. Och jag blir alldeles varm inombords när jag ser det här. Alltså en västerländsk ledare som gör en så rättrådig sak. Och också jag blir väldigt imponerad av den här spillran av boerfolket som möjliggör folkets överlevnad på det. De offrar möjligheten att leva i sitt land, men kanske deras barnbarn kan återta Kapregionen eller Sydafrika efter att den här svarta kommunistregimen har kört Sydafrika totalt i botten, vilket de garanterat kommer göra. Det är fantastiskt, det är inspirerande om man tänker lite framåt vad det innebär. Men det är såklart ett jävla liv om det här. En sak är kritiken från Sydafrika. De säger att det här, den amerikanska politiken i frågan är politiskt motiverad. Jo, och den är ägnad att underminera landets konstitutionella demokrati. Och det är, ja, det är lite dråpligt, va, att man överhuvudtaget ger utrymme åt en förtryckande regim och deras kommentarer om folk som flyr från deras land. Det är ungefär som man skulle skriva artiklar om att Nicolas Maduro är sur för att andra länder tar emot venezuelanska flyktingar. Eller Kim Jong-un är jättearg för att Sydkorea tar emot nordkoreanska flyktingar. Det är liksom lite förutsägbart vad de ska säga, och deras trovärdighet är tämligen låg från grunden. Hela diskussionen är att människor flyr från deras regim. Så oavsett om alla anklagelser är falska, så är det ett faktum att de flyr, och att tiotusentals fler funderar på att fly och vill migrera som flyktingar. Så om man har ett problem med att folk flyr från ens land, så ska man ta en titt på hur man styr sitt land, inte i dem vad andra länder håller på med. Men västerländska medier, det kan noteras då, givetvis så rapporterar de väldigt underdånigt om vad ANC och så vidare säger om det här. Så det är lite grann som på den gamla goda tiden när de rapporterade om vad, ja, kanske vad Walter Ulbricht sa om den antifascistiska skyddsbarriären och såna här saker. förutom att de är mycket mer extrema nu med det här medlöperiet, med den blodtörstiga folkmordsregimen i Sydafrika. Det är inte överraskande, men det är väldigt äckligt att se. Det finns mer att säga om det här, men Boris, jag är nyfiken på vad du har gjort för reflektioner kring det här nu dagarna.
Men jag har ju sedan länge hakat upp mig på det här dödsdriften hos de vita boerna och afrikanerna. Alltså jag förstår den inte riktigt. Och jag förstår liksom, det är något fel i, det här kommer bli så jäkla förmätet, men det är något fel i deras syn på sig själva och historieskrivningen. Därför att alltså ursprungligen så de stammar ju från en befolkning som var, alltså det var inte jordbrukare, de var ju nomadiska boskapsuppfödare, och det de skattade mer, vida mer än liksom att det här är min mark, det var sin personliga frihet. Så under de fighter som fanns mellan holländare och fransmän till exempel, som också hade en stor kontingent, och sen givetvis med engelsmännen. Så du har ju den stora träcken till exempel, där man bara drog upp bopålarna och drog och söka sig nya marker. Alltså det är ju, låter lite konstigt, det var ju ursprungligen ett vandringsfolk, krigiska nomader som slog ner sina bopålar tillfälligt. Och jag tycker den nutida generationen, jag kan ju förstå det här att fan ska de svarta snoder mina förfäder har byggt upp. Men deras förfäder hade liksom försökt göra så mycket som möjligt av situationen, sälja det som går och sen dragit vidare. Det är för att de gjorde ju bedömningen att ska jag vara kvar här, så måste jag tillbringa resten av mitt liv med att kämpa mot myndigheterna i Kapstaden, och sen kommer britterna också bli ännu värre, för att värja min personliga frihet, både från skattebörd och från att leva hur jag vill. Och de kommer att bråka med mig för att jag har svarta slavar. Då flyttar man på sig. Och alltså det här tror jag är en viktig diskussion att ta rent principiellt och filosofiskt. Att man kan icke vinna alla krig. Och det är... ingen tackar den som ställer sig och utkämpar en strid och är fast för vissa, i vissheten om att jag kommer aldrig att vinna. Jag kan inte, man ska kämpa som fan och vara beredd att dö om man tror man kan vinna. Men herregud, det andra alternativet är för mig, jag kan inte liksom omfatta det där jag förstår inte poängen.
Det är väldigt intressanta ingångar här. Jag vet inte vad jag ska dra i för trådar. Får jag börja med, Boris? Vilka var det som var nomadiska boskapsskötare?
Jag kommer inte ihåg den exakta termen på dem, men holländarna som kom, de ursprungliga grupperna som kom, var boskapsskötande nomader.
Mm. För det slår mig att allting, jag förstår ju vilken del av historien du syftar på, men precis allting som du sa om precis den gruppen kan du också säga om hela vårt folk, hela vårt urfolk, det ariska folket. Ja. Vi var nomadiska boskapsskötare från början, det är vårt ursprung. Vi var nomader och erövrare. Vi var inte bofasta, och vår det vi är, det finns, vi pratar om blod och jord. Det är en ständig diskussion, blod och jord. Men en sak som, jag antar att det är som en fråga som man kan ha olika uppfattningar om. Men enligt min uppfattning, och det enda som jag, uppfattning som jag tycker kan vara rimlig, så måste man konstatera att i slutändan så är blod mycket viktigare än jord.
Ja.
Och i slutändan så är poängen med allting att blodet ska överleva. Och vilken jord blodet överlever på är, det är inte det att det är betydelselöst, det är inte det att det inte spelar någon roll. Men... Du kan inte offra den sista droppen blod för en viss bit jord som du är fäst vid. Det är inte rimligt, förutom att det inte är rationellt, så är det väldigt ohistoriskt. Och det är inte Det är inte vad vi europeer gör.
Exakt.
Men det finns andra komplikationer där. En sån sak. De här människorna som jag har pratat med, som liksom pratat med en kille som är, jag tror han är född och uppvuxen i Urania, som jag träffade han var på besök i Europa en gång, hade ett par långa samtal med honom. Han och alla andra jag har pratat med från den här världen är kristna. De är djupt troende kristna och de har alla sagt saker i stil med att Gud kommer inte att överge oss. Han prövar oss nu, men när det kommer till kritan så är Gud på vår sida. Det är en faktor här som spelar in i deras beslutsprocess. Det förändrar ekvationen. Men alltså, de har alla vapen, de har liksom 30 miljoner afrikaner. Vi har vår lilla stad här och vi har liksom kanske pengar och jord. Liksom, okej, vågskålarna här. Ja, vi har också Gud i vår vågskål. Det förändrar saker väldigt mycket om du verkligen tror på det.
Alltså, ja, det här kommer bli en lång diskussion. Alltså, jag skulle inte gambla på att Gud tycker att Gud... När jag snackar med Gud så att han tittar jag också på rationaliteten i ens handlingar. Och han är också benägen att tycka att de som är bärare av tron på honom som den allsmäktige ska gärna hålla sig vid liv också utan ständiga gudomliga ingripanden. Gud kräver en viss rationalitet av oss. Gud spelar schack.
Ja, det är en komplicerad fråga för mig personligen också. Jag har ju nyligen flyttat tillbaka till Sverige efter 10 år utomlands. Det vill säga jag har ganska kraftigt uppvärderat jord i förhållande till blod, kan man säga kanske. Och så länge jag är i Sverige, om läget blir som i Sydafrika, då kommer inte jag stanna kvar. Jag kommer inte dö. För ingenting är liksom ett kollapsande kalifat Sverige. Det finns en plan B och vi kan sticka igen, men just nu så är vi i Sverige. Och så länge jag är i Sverige så vill jag göra sådana saker som de gör i Sydafrika. Jag vill bygga ett svenskt Urania. Det är en fantastisk vision och någonting som jag vill jobba på. Och sen, jag vet inte, det är lite komplicerad fråga. Det är en gränsdragningsfråga. När kommer man till den här gränsen? Då det är kört, utvecklingen inte går att vända längre. Eller när är läget så akut att du måste dra nu? Det kan ju vara så liksom att jag är inte så optimistisk vad gäller Sverige på sikt. Jag tror att det är kanske mer sannolikt att Sverige inte klarar sig än att Sverige klarar sig. Men jag tror att det är liksom 10 år kvar, 20 år kvar, tillräckligt för att mina barn ska få växa upp i Sverige. Vilket är fokus just nu. Men jag vet inte. Jag rör mig just nu i mitt liv mer åt jordhållet.
Ja, men det är olika faser man har. Och man gör olika bedömningar var man befinner sig. På grund av var man befinner sig i livet. Och hur de som bär ens blod, var de befinner sig i livet. Men det är... Jag tycker det där är en... När jag är inne på mitt 600 år tycker jag fortfarande det är en knivig fråga. Alltså. Men jag tycker man ska anslå en hoppfull ton faktiskt. Kanske inte så mycket för Sveriges utsikter. Jag tänker liksom bidra så gott jag kan till att det är nation segrar. Men det viktiga, sa du tidigare, liksom att europeer är rörliga, nomadiska krigare och erövrare. Mm. Och det har vi varit även i modern tid, även under 1900-talet alltså. Så att, och det är det man måste ha i bakhuvudet för att inte liksom bli lamslagen av tanken på att fan, de kommer att ta den här jorden ifrån oss. Det är ju inte allom givet att de i så fall får behålla den. Men det viktiga är, jag är nog liksom konstant en blodmänniska. Det viktiga är liksom bevara den kämpande kärnan och sin egen kämpande kärna.
Ja. Jag skulle vilja ta upp en annan länk som jag bubblar som handlar om den här situationen som jag tyckte var anmärkningsvärd. Jag ska se om jag kan hitta själva rubriken här. Den dök upp idag efter att vi hade här har vi den. Episkopalkyrkan bryter 40-årig överenskommelse med federalstaten genom att vägra ta emot afrikander som flyktingar. Biskop Sean V. Rob- okay, det räcker så. Episkopalkyrkan i USA. Jag tror att det är den anglikanska kyrkan. Avknoppningen av den gamla anglikanska kyrkan i USA. Som ju givetvis då också har liksom ekvivalenter i Sydafrika på grund av att det landet också har de här gamla brittiska kopplingarna. Så episkopalkyrkan de har alltså tagit emot en massa pengar från federalstaten för det som kallas för resettled refugees som de sysslar med. Nu slutar de med det. Därför att om de inte gör det så tvingas de hjälpa afrikander. Vilket då skulle, som biskopen säger, det skulle korsa en moralisk linje för dem. En okorsbar moralisk linje. Och det gäller fler kyrkor och kristna organisationer som har uttalat sig då att då, en av deras primära verksamheter, precis som det är för kristna runt om i hela världen nu för tiden, det är att hjälpa flyktingar. Det vill säga att bidra till att västvärlden översvämmas av människor från tredje världen. Det är sån här core mission för kyrkor. Tack så mycket världens kyrkor för det. De brinner så mycket för flyktingar. Men de här flyktingarna, det är så förhatligt att hjälpa dem att de hellre handikappar hela sin flyktinghjälparverksamhet genom att göra sig av med den statliga finansieringen hellre än att hjälpa dem. 54 flyktingar. Men det skulle vara så okristligt att hjälpa de här 54 personerna att man måste dra i nödbromsen på hela verksamheten. Bara parentetiskt så tycker jag att det är extra komiskt med tanke på att de här 54 flyktingarna från Sydafrika är förmodligen de 54 flyktingar som behöver allra minst hjälp av alla flyktingar som har kommit till USA det här årtiondet. Men det är enormt fascinerande att de måste göra uttalandet och att de verkligen avsvär sig finansieringen och allting. Och jag tycker verkligen det. Det är ett oerhört intressant kulturellt och psykologiskt fenomen. Att officiellt så säger de någonting i stil med att flyktingar är i USA på falska premisser. Att orsakerna som anges för att motivera deras flyktingstatus är osanna. Det vill säga, det är inte sant att vita människor är utsatta för rasdiskriminering i Sydafrika. Och en sak är att det är, så vitt jag kan bedöma, absolut nonsens att ifrågasätta det. Att man kan ha en diskussion om vissa aspekter av det, till exempel är det verkligen så att det pågår storskaligt systematiskt mördande av vita människor? Eller är det mer en konsekvens av allmän kriminalitet, att en massa vita människor dör? Men man kan inte ha en diskussion om rasdiskriminering därför att det är till och med inskrivet i sydafrikansk lagstiftning. I lag efter lag efter lag. Så att man kan också notera att de här grupperna, de har aldrig någonsin förr varit kritiska till orsakerna som anges för att en viss grupp anses vara flyktingar. Det strömmar in miljontals fake-flyktingar in i väst och tredje världen varje år. Men jag har åtminstone aldrig hört någon kyrka beklaga sig över det och nagelfara liksom flyktingskälen. Nej, men den här konflikten i det här landet, den är inte så allvarlig. Liksom. Men nu är det ett jävla liv. Och vi vet förstås vad det beror på. Det beror på att flyktingarna är vita. Och det är det som är tabu, att hjälpa vita människor. Det är den moraliska gränsen som man omöjligen kan gå över. Att hjälpa vita människor på samma sätt som man hjälper bruna människor. Det är bara värt att stanna upp och reflektera över den här saken och vilken avgrundsdjup ondska som det representerar. Det är såklart inget nytt. Alla vet säkert att det är så här, men det är någonting som jag känner att vi måste upprepa det igen och igen och igen. För fortfarande så är vi bara en liten, liten minoritet som förstår vad det är som pågår. De här människorna, och det görs liksom absolut glasklart, inga som helst tvivel kan finnas kvar efter de här uttalanden från till exempel episkopalkyrkan, att de här människorna hatar vita människor. Och det är inte bruna människor, det är vita människor som hatar andra vita människor. Det är den grundläggande drivkraften, det är den högsta principen. Det är det som överskrider allting annat och invaliderar alla andra saker. Att hata vita människor är specifikt viktigare än att hjälpa bruna människor. vilket bevisas av krumbukten här. Så oavsett vad det beror på, alltså varför folk har den här störningen, den här sinnessjukdomen, så är det ju tämligen glasklart, rätta mig om jag fel Boris, att deras agerande kan bara förklaras av ett glödande hat mot vita människor och en iver att förstöra civilisationen som vita människor har byggt upp. På ett plan så är det komplicerat och dunkelt. På ett annat plan så är det väldigt enkelt. Och jag är tacksam till den här biskopen för att han gör det så väldigt, väldigt tydligt. Han lägger fram det så glasklart för oss.
Ja, nej men alltså, jag vill nog betona det, att det är dunkelt. Därför att det här helt lealösa ummandet och värnandet om svarta, bruna, röda, gula, som väldigt många kyrkor ägnar sig åt. Det är ju en sak, och den har ju sina historiska rötter och får mer och mer kraft för varje år som går. Sen förra sekelskiftet. Men just det här, det är ändå som är, att det här är ju ett steg till. Det är ett öppet angrepp på de vita. Det är inte bara ett ömmande för de svarta, utan det är liksom, annars kör de här, det viktiga är ju att annars kör de det här med den öppna dörren. Nej, men om du säger att du är flykting så är du flykting. Vi frågar inte var du flyr från, varifrån du flyr, utan det är liksom welcome refugee, och kyrkan har alltid stått i täten för detta. Det är, alltså den har ju ändå genomgått, tror jag, två större splittringar de senaste årtionden, den amerikanska episkopalkyrkan, och med två stora konservativa utbrytningar. Så att det finns väl förhoppningsvis någon som kan sörja för de här 54 människornas själar, om de nu tillhör den trosbekännelsen.
Det är intressant, tycker jag, att det här med att ömma för svarta, bevisligen så handlar det inte alls, det handlar överhuvudtaget inte om att ömma för svarta, om det inte handlar om att ömma för svartas rätt att förfölja och folkmörda vita människor. Men jag tror inte att det är det han tänker, jag tror inte riktigt det som är grejen, att de tycker så synd om de svarta sydafrikanerna att de inte längre får mörda vita. Det kan vara det, men jag tror att det är någonting, alltså vi befinner oss i ett raskrig. Och vi angrips från alla håll för att vi tillhör den vita europeiska människoarten. Den bästa och mest framgångsrika arten som ligger bakom så gott som alla betydande framsteg som någonsin har gjorts på den här planeten. Det är det de hatar. Och det är därför det aldrig går att blicka dem. De nöjer sig inte förrän vår kapacitet till storhet är utplånad. Och det enda sättet att utplåna den kapaciteten är att utplåna oss som folk. Och det är också det som ligger bakom det så kallade folkutbytet, folkmordspolitiken som bedrivs även i Europa. Det är bättre att kalla det för folkmord, eftersom det finns internationella lagar mot folkmord, och dessutom det är lagar mot att förneka folkmord. Det vill säga det som folk gör nu stup i kvarten, när de ondgör sig över att USA tar emot sydafrikanska flyktingar. Men jag tror att det är det här som är poängen, och det är det här som är så viktigt med de vita sydafrikanerna, därför att de är fokuspunkten för någonting som händer i hela världen och som snart kommer hända i samma skala i vår del av världen, om vi inte kan vända utvecklingen här. Och det är det som är så viktigt, att de vill absolut inte att någon uppmärksamhet ska komma till den här situationen. Så att om man accepterar att det nu kommer flyktingar från Sydafrika, då riskerar man att avslöja spelet. Då kanske man inte kommer i mål hela vägen i Europa. Och från vår sida så är det samma sak, att vi måste studera det som händer i Sydafrika, och vi bör låta det skrämma upp oss. Därför att det är den stora ödesfrågan för oss. Ska vi låta oss ledas till slakt som de vita sydafrikanerna har gjort? Eller ska vi staka ut en annan väg? Kanske något i stil med det som Trump håller på med i USA just nu, eller någonting helt annat. Men det tror jag är den känsliga punkten.
Ja, men alltså, när du tar upp det där så, alltså det du betonar då, det är ändå, för mig blir det ingen förklaring, det blir bara betonande av det du sa förut, att det är oerhört dunkelt. Alltså en sak är ju det traditionella de facto ömmandet för hedningarna som icke hava lagen. Det andra är ju liksom det aktiva hatet mot vita. Alltså jag ser det, noterar det och förfasas över det, beredd att bekriga det. Men jag förstår inte riktigt grunden. Alltså, den här kyrkan är ju en jäkligt vit medelklasskyrka.
Super, super vit.
Inte stålverksarbeta eller svarta. Och det är samma sak med anglikanerna på de brittiska öarna, broderkyrka. Det är ju, alltså, de är ju mest vitfientliga och radikala på landsbygden. Alltså, jag förstår inte, där ligger det dunkla. Vad får en anglikansk eller en episkopal präst att stå upp i predikstolen och predika hat mot den egna rasen? Jag kan inte se något rationellt skäl till detta. Helt koko.
Ja. Jag skulle ju ge förstås ett väldigt enkelt svar på den frågan. Och det är ju att det finns inget rationellt skäl, därför att det handlar om psykisk sjukdom. Det här är ju min förklaringsmodell som jag alltid återkommer till, och jag menar inte det som en analogi eller en metafor eller någonting, utan jag menar det bokstavligt talat. De är sinnessjuka. De är inte mentalt sunda, de är inte rationella, utan de är liksom djupt psykiskt störda. Och sen så tror jag att anglikanerna och de här ultravita grupperna, episkopalkyrkan och så vidare, de är spjutspetsen av det här på många sätt, för att de är de vitaste människorna. De är de mest sofistikerade. De har kommit längst i den här degenererade utvecklingen. Och folk som är lite mindre sofistikerade har sundare värderingar, därför att det finns den här tendensen av liksom accelererande psykisk sjukdom, en väldigt smittsam psykisk sjukdom som framförallt sprider sig i de mer, vi kan säga, sofistikerade folklagren. Och det är en väldigt vit sak. Det är en väldigt vit sak.
Ja, men jag är helt överens där. Jag vill bara förstå jag vill förstå grunden för mentalsjukdomens uppkommande. Inte för att jag vill bota dem, utan för att kunna isolera dem på dårhus. Nej, men det är... Så är det. Det är masshysteri och en smittsam psykisk sjukdom. Men vad leder människor som annars borde ha... som har alla förutsättningar för kreativa, produktiva liv, att hata den egna rasen? Det kan ju bara... Grunden måste ju faktiskt vara självhat också. Man hatar sig själv, man hatar sin omgivning. Det är ju själva förutsättningen, då är ju frågan varför.
Det är en intressant fråga, alltså, om det handlar om självhat. I vissa fall så tar det sig uttryck som självhat. Det vet vi många exempel på. Jag tror inte att det är det centrala. Alltså, jag tror att självhatet, det kommer i vissa individer, vissa svaga individer som, så att säga, blir offer för den egna propagandan. Men mer sofistikerade exemplar, de har liksom stabila mentala undantag för sig själva. Och det är så det är tänkt, det här systemet är tänkt att fungera. Och bland annat då så blir de undantag, därför de är väldigt goda för att de själva verkar för saken. Och de hatar sig själva, underminerar sig själva, så kan de inte bidra till saken lika effektivt. Men vissa som köper drinking the Kool-Aid, vissa köper det här med hull och hår, och då blir de mer självhatande liksom. Men det finns en sorts, inte ideologisk, men en sorts psykisk grund. Jag tror att det handlar om det här med att vita människor är de bästa människorna. Och det är det man hatar. Man hatar att vita människor är starka och kapabla och framstående, överlägsna alla andra arter. Och det är det som skapar så enormt mycket negativa känslor och resentimentskänslor, skamkänslor, och den motsatta emotionen som du behöver ha för att hantera det här, det är sådana saker som att vara stolt över styrka, att hylla styrka i sig själv och i andra människor och odla det, och inte låta sig drivas av medlidande med de som är svagare och så vidare. Och det där kräver en sorts emotionell invertering. Många människor har levt på det sättet, hela folk har levt på det sättet historiskt, men det var länge sedan nu, för att nu har vi den här inverteringen. Jag kanske inte behöver gå in på detaljerna om varför det blev så historiskt, men jag tror att det är det som har hänt.
Jag är så osofistikerad. Jag liksom, det går inte in i min arma hjärna. Men alltså det vore... Man blir nästan sugen på att fånga in några sådana turistande amerikanska episkopalmänniskor och isolera dem och liksom djupintervjua och förhöra dem. Inte tortera så mycket, men bara för att analysera sjukdomen. Kanske finns ett vaccin?
Det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Om det finns något vaccin som jag längtar efter så är det vaccinet. Jag har några idéer på den fronten, men vi måste fånga in fler försökspersoner och experimentera på dem.